Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är den andra årgångens evangelietext på domsöndagen. Och den finns i Johannes evangeliets femte kapitel från vers 22 till 29 i Jesu namn. Jesus sa, och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen, för att alla ska ära sonen, så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen, det kommer en tid och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Amen, vi ber. Kära Herre Jesus, gör den saken helt för oss, helt klar för oss, att du som på den yttersta dagen träder fram som domare har köpt oss till dina egna och själv ska försvara oss. Och så för din skull hälsar oss välkomna till din härlighet. Låt din ande förklara för oss varför vi får vara trygga för domen. Amen. Vår text är hämtad från ett sammanhang där Jesus anklagas av judarna för att ha botat en man som var i 20-38 år vid Betesda-dammen. Vid den här tiden blir det ett allt mer spänt förhållande mellan Jesus och hans fiender, och de börjar nu redan tala om att de måste döda honom. Jesus försvarar här sitt ämbete och avslöjar verkligen vem han är. Guds son. Ämnet för idag är liv eller dom. Liv eller dom. Utifrån texten ska vi ta upp tre delteman. Det första är att Jesus gör klart att han är människosonen, sann Gud. Sen fortsätter Jesus för det andra med att förklara för oss vad döden och livet egentligen betyder. Och slutligen ska vi sammanfatta med vad det betyder att drabbas av domen och att uppstå till liv. Först då, Jesus har makten att döma. Vår text slår allra först fast med stor klarhet att det är Jesus som fått faderns uppgift att döma på den yttersta dagen. Han säger, fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen. Han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Titeln människosonen är dubbeltydig. Dels är han en människa, dels identifierar Jesus sig som den kungagestalt som Daniel profeterar om i Daniels bokens sjunde kapitel. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Då Jesus står inför översteprästen Kaifas på långfredagen får han en direkt fråga som han anmodas besvara under ed. Jag besvär dig vid den levande guden, säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus svarar ett klart ja på den frågan och lägger till, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens mål. Det här var en direkt anspelning på Daniels profetia. Jesus bekänner sig vara den som Daniel får se i sin syn och som han kallar människosonen. Och denna kungagestalt var för judarna detsamma som den kommande Messias, Davids son. Det var därför som översteprästen rev sönder sina kläder i fasa och sorg, något som han egentligen var förbjuden att göra. För han kunde inte ta emot budskapet att han hade Guds son mitt framför sina ögon, så att han skulle ha ärat honom. Istället dömdes Jesus till döden. Att Jesus fått den här maktställningen av Gud själv understryks också av det som Paulus säger på Areopagen i Aten i Apostlagärningarna 17. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Det är alltså Jesus som ska vara domaren på den yttersta dagen. Det är han som är Messias, kommen i köttet, som under apostlatiden var den korta bekännelse som kunde ge dödsstraff. Jesus Kristus är kommen i köttet, han är Messias. Här motsägs den villfarelse som under det tredje århundradet efter Kristus lärdes av Arius och som därför kallas arianism. Arius lärde att Jesus är skapad som ett lägre väsen än fadern. Den villfarelsen motbevisas, och åtminstone motsägs kraftigt av den atanasianska trosbekännelsen. Ett par korta utdrag. Men faderns och sonens och den helige andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät. Så är det en rätt tro att vi tror och bekänner att vår Herre Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. En liknande villfarelse som arianismen representeras idag av Jehovas vittnen. Men tyvärr finns den ännu närmare än så. Översättarna av Bibel 2000 har den läran, för de skriver Gud med litet g när de avser Jesus. Det är en farlig villfarelse. Man tar bort något av Jesu ära. Vi ska sedan fråga oss, vilka är de döda? Det är den andra frågan som texten ställer, de döda. Det verkar ju lite motsägelsefullt att Jesus talar om de döda på två sätt. Det kommer en tid och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Här talar Jesus om en tid som redan är här, när han var verksam på jorden. Men lite senare säger han, det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som ligger i gravarna är ju de döda. Och här säger Jesus att alla ska höra hans röst och komma ut. Det är det som sker på den yttersta dagen. I det förra sammanhanget talar han tydligen om en del döda. Eftersom han säger, de som hör den ska få liv. Det är alltså inte alla som hör hans röst och får liv. Men på den yttersta dagen är det alla. Jesu ord kommer att med makt väcka upp alla som ligger i gravarna. Men till olika destination. Död eller liv. Vi behöver här lära oss lite mer om det bibliska sättet att definiera liv och död. När Lazarus hade dött och hans systrar skickade bud efter Jesus sa han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. På samma sätt sa Jesus om Jairus dotter, hon är inte död, hon sover. Människorna hånskrattade åt honom, för de visste att hon var död. Men Jesus hade en annan definition av döden, och han väckte henne till liv. För att förklara det här kort ska jag sammanfatta den bibliska definitionen av liv. Gemenskapen med Guds välsignelser. Döden blir då dess motsats, alltså avsaknaden av Guds välsignelser eller skilsmässa från Gud. Det finns tre sätt att ha del i Guds välsignelser. Det första är när vi föds till världen. Då förses vi med kropp och själ som Gud har skapat. Och om allt är som det borde vara ses vi som en välsignad gåva av Gud när vi kommer till världen. Det är det kroppsliga livet, eller det timliga livet, det som hör ihop med tiden. Och det hör ihop med tillvaron här på jorden i tiden. Det andra är, när Gud genom dopet och tron föder en människa till liv, får hon del av Guds andliga välsignelser. Då börjar hon leva det andliga livet, eller det nya livet. Det tredje är när Jesus talar om att uppstå till liv, då avser han det eviga livet hos Gud, det som vi också kallar himlen. Om vi då ser på livets motsats, döden, får vi följande tre slags död. Den kroppsliga eller den timliga döden. Det är en skilsmässa från Guds timliga välsignelser. Den är vanligen mycket smärtsam för dem som tvingas se hur döden skiljer oss från varandra. Men den timliga döden är inte den första. Den andliga döden är vårt naturliga tillstånd redan från födelsen. Som Efesierbrevets andra kapitel uttrycker det, ni var döda genom era överträdelser och synder. Och av naturen var vi vredens barn. Det var vi alla. Paulus bekänner att han själv också hörde till dem. I Romarbrevet 8 uttrycks det, köttets sinne är död. Det är den här döden som Gud hotar Adam och Eva med om de överträder Guds bud. Ät inte av det här trädet och rör inte vid det, för då kommer ni att dö. Så gick det. Genast efter syndafallet drabbades de av den andliga dödens skilsmässa från Guds goda välsignelser. Det tredje och det allvarligaste är om människan förblir den andliga döden fram till uppståndelsen. Då drabbas hon av dom och det får hon höra av orden, gå bort ifrån mig ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Det kallar vi den eviga döden, den eviga skilsmässan från Gud och hans välsignelser. När Jesus talar om den tid som redan är och när de döda hör Guds sons röst, då avser han att de andligen döda blir levande genom att lyssna till Guds ord. Genom ordet får de liv. De förs in i den saliga gemenskapen med Gud och hans son och äger gemenskapen med alla dem som tror på Jesus. Det här gäller dem som hör och genom hörandet får liv. Det gäller tyvärr inte alla. För många kommer att höra ordet, men avvisar det. Och för dem återstår bara en hemsk väntan på den yttersta domen. På den yttersta dagen kommer alla att höra Jesu röst och gå ut ur gravarna. Och då ska de som har gjort vad ont där uppstå till dom, med en förskräcklig framtid. Slutligen, domen efter gärningarna. Vi har hört Jesus berätta om hur det ska bli på den yttersta dagen. Han ska samla alla folk inför sig och dela upp dem i två hopar. Fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Och han ska ge dem besked. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, gjorde budskapet till fåren. Medan getterna får höra. Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Hur ska vi förstå det här? Vad har vi för förhoppningar då vi vet med oss att vi så ofta har underlåtit att göra det som är rätt, men vi har gjort det som vi inte borde ha gjort? Av Bibelns klara undervisning på många ställen vet vi att ingen människa är värdig att träda fram inför domaren och försvara sig själv med att hänvisa till det goda hon har gjort. Här finns ett klart svar i vår text i vers 24 där Jesus säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Det eviga livet börjar inte först när Jesus kallar in de saliga i sitt rike. Den som hör och tror har evigt liv. Det är någonting som är verkligt redan idag, redan här och nu. Den som hör och tror har redan gått över från döden till livet. Domen innebär att syndaren måste förvisas bort från Jesus till den eviga elden. Men den som hör och tror drabbas inte av domen. I Uppenbarelseboken 20, där Johannes får se den yttersta domen förverkligas över Satan, Guds fiende, som vill ha oss människor med sig till helvetet, så sägs det i vers 6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Den första uppståndelsen är ett uttryck för det tillfälle när en syndare som av naturen är död i sin synd går över från döden till livet. I Romarbrevet 6:e kapitel förklarar Paulus hur det går till. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. Därför kan han försäkra lite senare: så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi får hänvisa till vårt dop. Där förenades vi med Jesus och fick del av hans liv. Och den som lever i tron på honom lever i hans gemenskap. Därmed står han under Jesu beskydd och kommer inte under domen. Jesus tar över den anklagades plats inför domen och hänvisar till sin egen förtjänst. Genom hans död har vi genom tron fått hans liv, det eviga livet, och har därmed uppstått till livet. På den yttersta dagen ska Jesus bekräfta det som redan har skett. Därför behöver du, kära vän, inte frukta för Jesus, för domen och döden, för du har ju Jesus. Vi får sjunga med Magnus Malmstedt: fruktar du ännu för döden och domen, då må du tänka på frälsarens död. Ty för att vi ska ha frid han kommen, korsfäst och dödad i yttersta nöd, är det vår tröst att han oss löst, blir domsbasunen en glädjefull röst. Det här är domsöndagens härliga evangelium. Som alltid annars gäller när vi anfäktas av vår egen svaghet, att vi inte ska se på oss själva utan vi ska se på Jesus. Det får vi göra idag på domsöndagen. Det får vi göra när vi nästa söndag hälsar Jesus välkommen att öppna ett nytt kyrkoår för oss. Och det får vi göra alla dagar. Hos honom är vi trygga. Och under väntetiden ska vi noga hålla fast vid Jesus och hans ord. För han vill också vägleda oss hur vi ska ägna våra medmänniskor kärlek och omsorg. Både att hjälpa dem som är i nöd och svårigheter, men framförallt visa dem Jesus för att också de ska slippa dömas till helvetet. Vi ber. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.